Nåd vare med er och frid ifrån Gud, vår far och Herren Jesus Kristus. Låt oss be. Herre, tala du så vill vi höra. Helga oss i sanningen. Ditt ord är sanning. Amen. Temat idag är Jesus skapar tro. Och evangelietexten för tredje söndagen efter trettondagen som vi redan hörde kommer också att vara vår predikotext idag från Johannes 4, 27-30 och 39-42. Det här är en text som infaller strax efter det som vi hade förra söndagen då Jesus mötte en samarisk kvinna vid Sykars brunn och när han så småningom i sitt samtal fick henne att se, det är ju han som är Messias. När han slutade med orden, det är jag är. Då var det de messianska orden, Guds eget namn som han tillämpade på sig själv. Då gick hon in till stan, men just då kom också hennes lärjungar, förlåt Jesu lärjungar. De hade varit i stan och köpt mat. Och så kom de ut därifrån så att samtidigt så gick då kvinnan. De var förvånade att han talade med en kvinna. Det var inte brukligt, kanske inte ens lämpligt på den tiden. Och det var många som kom till tro på Jesus via den här kvinnan. Jesus skapade en församling av troende. Det var samarier. Det föraktade blandfolket där mellan Judén och Galileen. Och där skapar han en församling redan innan han har uppenbarat för judarna att han är Messias. I de här verserna som då lämnas bort från vår text när vi då hoppar över och talar om vad som hände när de här människorna kom till tro. Berättar Johannes om hur Jesus undervisar sina lärjungar om hur stor skörden är. Ni ser, lyft upp era ögon och se hur skörden redan har vitnat, mognat till skörd. Lärjungarna trodde att han talade om bröd och de hade allra minst tänkt sig det att Samarien skulle vara något missionsfält. Men så var det ju också lite senare att Samarien blev ett missionsfält när lärjungarna spreds ut från Jerusalem på grund av en stor förföljelse. Det omtalas i Apostlagärningarnas 8:e kapitel. Då hade redan funnits en församling där i Samarien. Den här samariska kvinnan, hon hade undvikit att gå till brunnen när många andra var där. Kanske var hon föraktad för hon levde som det verkar i ett samboförhållande. Det var ju inte respekterat. När hon då går sen till stan för att berätta om Jesus så verkar hon inte alls vara rädd. Då är hon fylld av en ny iver. Hon är fylld av iver att vittna. Kanske han är Messias. Hon kan inte undanhålla sina grannar den här härliga nyheten att Messias har kommit till vår stad på besök. Kvinnan mötte Jesus. Han skapade tro i henne. Det här är temat också idag. Jesus skapar tro. Tron bär frukt. Hon kan inte hålla sin tro hemlig. Man brukar säga ibland, tron är inte alena, som en liten parafras på den lutherska sanningen tron alena. Att det är tron alena som frälser oss. Och då kan vi också säga det, att tron är inte alena, det vill säga tron har frukter, tron har följder med sig. Det ser vi i kvinnans verksamhet då hon går och vittnar. Kan vi fråga oss, vad var det i kvinnans, vad var det i Jesu undervisning som den här kvinnan hade reagerat på? Det var några ord som han sa som fanns redan i förra söndagens evangelietext och jag nämnde dem redan. Hon reagerade på Jesu ord, jag är. Men det var också en annan sak. det som gjorde att hon berättade för sina vänner och grannar. Han har sagt mig allt vad jag har gjort. Han har sagt mig allt vad jag har gjort. Han är en profet, kanske han är Messias. Jesus hade avslöjat hennes liv i synd med några få ord, och hon blev träffad. Hon insåg att hon hade att göra med någon som var något annat än en vanlig människa. Han var en profet. Han kunde se rakt igenom henne. Han kände till hennes liv. Du har haft 5 män. Men den som du nu har är inte din man. Det var ett starkt tillrättavisande av hennes liv. Det var omöjligt att någon skulle ha kunnat berätta för honom så att han hade vetat det just då när hon var ensam där vid brunnen. Och slutsatsen är, han kanske är Messias. Under det följande samtalet, då de diskuterar olika sätt att tillbe Gud, förde Jesus henne fram till en insikt att han är Messias. Inte bara kanske han är Messias, utan han är Messias. Det är jag. De här orden på grekiska, ego eimi, det är väldigt berömda ord. Och i synnerhet den hebreiska grunden för det här. Därför att det är 4 bokstäver som utgör det här namnet. JHVH, de hebreiska bokstäver. Det brukar man uttala Yahweh, men judarna vågar inte uttala det. Utan de läste istället när de hittade de här 4 bokstäverna i texten. Adonai, Herren, betyder det. Det var det namnet som Gud uppenbarade sig med för Mose. När Mose hade varit fåraherde under en lång tid, och där han kallades att gå till farao för att föra sitt folk ut ur Egypten, ur träldomslandet. Då uppenbarade sig Gud i en brinnande buske som brann men ändå inte brann upp. Och vi kan mycket väl säga att det var samma Messias som uppenbarade sig för kvinnan vid Sykarsbrunn, som var där i elden i den brinnande busken. Det var Gud som uppenbarade sig i sonen, i Jesus Kristus. Han sa där, jag är den jag är. Nu avslöjar han samma Gud sitt namn för den samariska kvinnan. Och det var om honom, Messias, som David profeterade, som profeterna i Gamla testamentet hade skrivit om, berättat om att Messias skulle komma. Han kallas Kristus på grekiska. Messias är samma namn som Kristus. När vi säger Jesus Kristus säger vi alltså att människan Jesus som vandrade omkring där på jorden, han är Messias. Han är Gud. Och det var nog det här ordet som gjorde att kvinnan rusade tillbaka in i staden. Hon blev knappast rädd när lärjungarna kom ut, så att hon märkte att det var en massa karrar omkring plötsligt. Utan det var som en injektion som sprutades in i henne, som gjorde att hon fick fart på benen och börja rusa iväg in till stan. Det var den tron som var på samma sätt som saften från fruktträdets stam kommer ut i grenarna, som gör att grenarna slår ut i blom och sen bär frukt. Det kommer från stammen. Och Jesus använde ju liknelsen om vinstocken och grenarna i Johannes 15. Där han säger, jag är vinstocken och ni är grenarna. Från mig kommer saften ut till er och ni ska bära frukt. Så kom den här saften från vinstocken genom Jesu ord in i kvinnan. Och hon trodde på honom. Och så bar det frukt. Så gick hon in till stan och vittnade om Jesus. Det är den här samma ordningen som gäller i Guds rike i allmänhet. Ordet skapar tro. Det är det som Martin Luther beskriver i förklaringen till 3:e trosartikeln. Jag tror att jag inte av mitt eget förstånd eller av min egen kraft kan tro på Herren Jesus eller komma till honom. Utan den helige ande har kallat mig genom evangelium, upplyst mig med sina gåvor, helgat och bevarat mig i den rätta tron. Jag tror att jag inte av mig själv kan tro. Det måste någonting annat. Det ska komma utifrån. Som saften från vinstocken. Som Guds ord som predikas. Som Jesus som predikade för kvinnan. Så är det också när den helige använder sig av ordet idag för att föra människor till tro. Det ordet som talar om Jesus. Där Jesus finns, där finns också den helige ande. För hans uppgift är att förhärliga Jesus. Så här säger också Augsburgska bekännelsen, den lutherska reformationens huvudbekännelse i den femte artikeln. Genom ordet och sakramenten, såsom genom medel, skänkes den helige ande, vilken hos dem som hör evangelium frambringar tron var och när det behagar Gud. Lite längre fram i Johannes evangeliet undervisar Jesus också om hur tron kommer till. I Johannes 6, 29. Detta är Guds verk, att ni tror på den han har sänt. Det är Guds verk. Det är inte människans eget verk att hon tror. Vi kan inte resonera oss fram till att börja tro. Vi kan inte besluta oss för att tro. Vi får inte tron genom våra ivriga böner. Tron är Guds verk. Samma ord kommer också till det lilla barnet som döps. Det bärs till dopet. Och ordet föder nytt liv. Vi behöver inte vänta tills barnet självt kan bestämma sig, tills det blir döpt. Ordet skapar tro. Det är inte människans eget verk, det är Guds verk. I vår text var det samarierna som hörde evangelium. Idag är det vår tur. Idag har vi samma Guds ord ibland oss som det som Jesus predikade för den samariska kvinnan och senare för stadens befolkning. Som kom ut till honom och också kom till tro. Och vi får hoppas och be att vårt svar också ska bli. Vi har själva hört och vi vet att han verkligen är världens frälsare. Vi ska nu fokusera lite till på det här vittnesbördet. Vi vet att han är världens frälsare. Vi har själva hört det. Vi ska ta en liten parentes först med anledning av att den här texten har blivit en del missbrukad. Kan en kvinna vara präst? För då hänvisar man till att den här kvinnan, hon predikar ju för sina medmänniskor där i Sykar. Nu ska vi inte gå in på de här bibelorden som lär om hur det är i den här frågan. Och hur Bibeln skiljer på mannens och kvinnans uppgifter i Guds rike. Vi måste nog använda en annan gång till det ändamålet. Men vi ska ta fram det som är det viktiga i den här texten. Nämligen att kvinnan måste berätta för sina vänner och grannar vad hon hade sett och hört. Hon kunde inte hålla tyst. Det var samma sak som apostlarna Petrus och Johannes sa till judarna när de hade anklagats inför stora rådet för att de predikade den uppståndne. I Apostlagärningarnas fjärde kapitel står det att judarna förbjöd dem att undervisa om den uppståndne Messias. Och så svarade de. Vi för vår del kan inte hålla tyst med vad vi har sett och hört. Då situationen för apostlarna och de kristna i Jerusalem blev för svår på grund av direkta förföljelser måste de fly bort bland annat till Samarien. Och som jag redan tidigare sa så kom ju det att bli en församling där efter det att förföljelser hade brutit ut i Jerusalem. Det var diakonen Filippus, eller vi kan också kalla honom evangelisten Filippus, som kom dit och predikade. Den här kvinnan gjorde precis det som varje kristen har fått i uppgift att göra. Att vittna om det som hon hade mött i sitt eget liv. Varje kristen är kallad att vara ett vittne. För Petrus säger i första Petrusbrevets andra kapitel. Ni är ett utvalt släkte, ett kungligt prästerskap, ett heligt folk, ett Guds eget folk. För att förkunna hans härliga gärningar. Han som har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus. Har du lärt känna Jesus? Har du någon att berätta för? Då ska du inte vara tyst. Då är det inte fråga om du är pastor eller har fått en kallelse att vara missionär. Det är inte fråga om du är man eller kvinna. Varje kristen har en kallelse att förkunna Guds härliga gärningar just på den plats där vi är ställda. Det är sen en helt annan sak att uppträda i en församlingsnamn och kallas av en församling, att betjäna med ordet och sakramenten. Det behöver ske med ordning. Att vi menar att kvinnan inte ska kallas att inneha ordets offentliga ämbete, så det får vi alltså spara till en annan gång. Men det strider inte mot att vi alla, kvinnor som män, är kallade att i vårt vanliga liv vittna om Jesus. Där är den samariska kvinnan ett föredöme för oss. Till allra sist ska vi se på en annan detalj där hon är ett föredöme. Lämna din vattenkruka. Kvinnan lämnade sin vattenkruka och gick in i stan. Vad är det för någonting? För, betyder det för oss? Det var när kvinnan hade hört Jesus säga, det är jag, som hon lämnade sin vattenkruka och skyndade in till stan och berättade om Jesus. Hon prioriterade Jesus. Den vardagliga sysslan att hämta vattnet, den kunde vänta. Krukan kunde hon fylla senare. Nu gällde det att gripa tillfället för att föra vänner och grannar till Jesus, så länge han var där. Det kan lätt bli så att det jordiska blir en förevändning för att slippa möta Jesus och höra honom undervisa. Så blir det ju tyvärr ofta, både i våra hem och i, när det gäller att besöka gudstjänsterna. Det finns en fiende till Jesus som använder sig av olika hjälpmedel för att få oss att undvika att höra Guds ord. Det kan vara de praktiska göromålen som idag motsvarar kvinnans vattenhämtning. Att åka till matbutiken och handla, att laga söndagslunchen, att jobba extra för att få mera pengar. Men det kan också vara allt det som konkurrerar om vår tid, tar ifrån tiden från Guds ord genom våra tv-apparater, datorer eller mobiler. Förr undvek man ju att förlägga idrottstävlingar till söndag förmiddag. Och nu är det precis det man gör. Just söndag förmiddag är den bästa tiden att samla folk till idrottstävlingar. Och därmed inte sagt att idrott är något ont. Men det blir en konkurrens. Det tar bort folk ifrån gudstjänsten. Tar bort vår tid ifrån att höra Guds ord. I de här praktiska frågorna blir det ibland ett vittnesbörd om kvaliteten på vår fromhet. Om vi lyckas hålla sådana här utvärtes saker. Om vi då alltid går i kyrkan även om det är idrottstävling. Eller alltid väljer att ta fram Bibeln en viss tid på dagen. Fastän det skulle hindra oss från annat. Så kanske vi gör oss lite meriter på det här. Vi kanske känner stolthet. Nu är jag en riktig kristen. Det ska kanske, vi kanske vill att det ska synas att vi är fromma. Men om vi gör något för att synas och få beröm är inte tron äkta. Vi kommer inte till Jesus för att det ska synas att vi gör det. Då blir det som när Jesus varnade för hycklarna som gick ut på gatorna för att synas när de bad. När Jesu ord har tänt en låga i våra hjärtan, då frågar vi inte efter vad andra säger. Utan då vill vi vara med för att vi vill vara där Jesus är. Och där finns välsignelsen. Men kanske vän undrar, var det inte lite ansvarslöst av kvinnan att lämna sin vattenkruka? Vi kan väl inte överge vårt jordiska ansvar för att få sitta vid mästarens fötter? Eller ta en annan händelse. Var det inte ansvarslöst av Petrus och Johannes och Jakob att lämna sina nät genast när Jesus sa följ mig? Och sen gick de och följde Jesus och lämnade allt, båtarna och näten. Nej, Jesus skötte nog om båtarna och näten den gången, och det gör han också andra gånger. Han sa en gång till en som ville följa honom, låt de döda begrava sina döda. Det är ett ganska konstigt, märkligt ord. Men kom du och följ mig, sa han. Vad menar han med det? Jo, han menar troligen, vi kan förstå det så, att han menar de andligen döda som inte har något behov av att följa Jesus. De sköter nog om de där sakerna. Och det var väl knappast så att hans far hade dött då ännu. den som ville följa honom och sa, jag vill först begrava min far. Kanske det var så att han ville rusta till det för en kommande situation. Eller det var en undanflykt. Högst troligt när Jesus sa så här skarpt åt honom. Men det finns ett annat löfte som vi också ska komma ihåg. Jesus sa klart och tydligt sedan han hade undervisat om Guds nådiga omvårdnad. I bergspredikan, Matteus 6. Sök först efter Guds rike och hans rättfärdighet. Så ska ni få allt det andra också. Först Guds rike. När vi lyssnar till ordet om Kristus skapar den heliga ande tron var och när det behagar Gud. Sen ska vi fortsätta att ge honom möjlighet att helga oss i den här sanningen och gå ut med vittnesbördet både i våra ord och i våra liv. Må det vara vår dagliga bön. Och det ber vi om också nu. Lovad vare du Gud och välsignad evighet som med ditt ord tröstar, lär, förmanar och varnar oss. Låt din helige ande stadfästa ordet i våra hjärtan så att vi inte blir glömska hörare utan dagligen växer till i tro, hopp, kärlek och tålamod in till änden och blir saliga genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.